Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Vi har i Bulugh al-Maram kommit fram till Bab al-Aniya, kapitlet om tillbringare. Bab al-Aniya, och al-Aniya i plural på ordet ina, yani tillbringare, där man har vätska. Varför nämner författaren kapitlet om tillbringare innan kapitlet om vudu? Är det någon som vet?
Förr i tiden så hade man inte kranar som vi har. Så de kom med vattnet i tillbringare från brunnar och sydare.
Så okay.
Då gjorde de vudu från en tillbringare.
Assent. Nå, de lärde nämner att man skulle kunna nämna kapitlet om tillbringare senare i boken i Bab al-At'ima, i kapitlet om mat. Okej, okay, för att man äter mat i tillbringare och dricker. Men som Ibn Uthaymin nämner att yani, man nämner någonting när det tas upp för första gången. Och här tas det upp för första gången. Och vi nämner att fiqh-böckerna är yani, vad kan man säga, strukturerade som så att de går i ordning. Salah, zakat, som och hajj och så vidare. Och salah är det viktigaste. Och en förutsättning för salah är el-wudu. Och en förutsättning för wudu är att man har vatten. Och därför började författaren med Bab al-Mia, kapitlet om vatten. Och hur ska du transportera vatten? I tillbringare. Hänger du med? Så att därför nämns detta kapitel. Yani, är det halal att göra wudu från alla tillbringare? Eller finns det tillbringare som är haram? Det är det som är frågan. Och grunden i alla tillbringare, skålar, tallrikar är att de är halal. De är rena och de är halal. Och beviset på det är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Att det är han som har skapat allt på jorden för er, till er. I början på surat al-Baqarah. Och den här versen nämner ulema, lägger ut en väldigt viktig princip i våran religion. Och det är att grunden i allting, i saker och ting, är att det är halal och det är rent. Det är tillåtet. Förutom de saker som religionen har förbjudit. Och det är en jätteviktig princip att gå efter, ja ikhwa. När det kommer till världsliga saker, vad är grunden att det är?
Halal.
Mat, frukt, fisk, whatever. Halal. Tills det finns ett specifikt bevis, autentiskt, korrekt, att den här saken är haram. För det finns många tyvärr som kommer och kastar yani haram fatwa på allt möjligt idag. Vissa har till och med sagt att haram är att äta bröd, yani köpa här Willys bröd. Alltså det innehåller en massa haram saker. Sen ringer du företaget, de säger det är vegetabiliskt. Så folk kommer med massa såna här haram fatwa. Och ni har säkert hört det. Coca-Cola haram, Red Bull haram, och jag vet inte vad haram, McDonald's haram, allting haram. Yani, kom igen. Yani, bevis, konkreta bevis. Kan inte säga någonting haram i islam utan ett bevis. Okej? Okay? Så att om någon kommer till dig och säger det här är haram, då säger du till honom: Kul hatu burhanakum, hämta bevis. Okej? Okay? För grunden är att det är halal. Så det är han som ska bevisa att det är haram. Okej? Okay? Så grunden i skålar och tillbringare är att de då är tillåtna. Och vi ska då läsa några hadither från detta kapitel. Har vi någon broder som kan läsa de två första haditherna? Högläsning. Okej. Okay.
18.
La tashrabu Hudayfa.
Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu berättar att Allah sände bud sallallahu alaihi wa sallam sa: Ni får inte dricka ur tillbringare av guld och silver, och inte heller äta från dess fat, eftersom det är för dem, de otrogna, i detta liv och för er i nästa. Ska vi ta nästa del? Salama radiyallahu anha sa att Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam sa: Den som dricker från en tillbringare av silver låter helvetets eld skvalpa i sin mage. Muttafaqun alaih, båda två.
Ahsant. Första hadithen berättas av Hudayfa radiyallahu anhu. Och där har vi en ny sahabi. Han är Hudayfa ibn al-Yaman ibn Jabir radiyallahu anhu. Han och hans far al-Yaman blev muslimer tidigt. De ville vara med i slaget av Badr men kunde inte vara med. Och de var båda med i slaget av Uhud. Och Hudhayfas far Al-Yaman stupade och dog i slaget av Uhud. Och där nämner de att han var väldigt gammal. Han var från de som inte ens behövde gå ut i krig. Men han ville verkligen. Han ville verkligen försvara islam och hjälpa islam. Och han begav sig ut. Han begav sig ut och som han alla han dog som shahid. Men han dödades av misstag av muslimerna. För som ni vet i Uhud-slaget, när pilbågsskyttarna gick ner från berget så kom kuffar och överraskade dem och det utbröt ett tumult. Och i det här tumultet blev det förvirring och man råkade döda Al-Yaman. Man råkade döda Hudhayfas pappa. Men Hudhayfa förlät personen och sa att han inte behöver betala några blodspengar. Han fick också en tankeställare. Att en sahabi dödade honom av misstag. Och han blir skyldig att betala blodspengar. Det är en idé som man ska betala om man har dödat en person. Oavsiktligt. Vad ska vi då säga om de som går och spränger bomber i muslimska länder? Det här är oavsiktligt. Går och spränger en bomb på marknaden i ett muslimskt land. Hur många dia tror ni de är skyldiga? Ja. Utöver deras synd att de avsiktligt dödat muslimer och så vidare. Men de säger att ah, det är lugnt, de är jannah, det är jihad. Som att de har dödat en samling med lamm eller någonting. Subhanallah. Så alla kullihal, Yaman radiyallahu anhu stupade då i slaget av Uhud. Hudhayfa är känd för någonting. Vad är han känd för? Ja. Han var känd för att han är den sahabin som kanske genererat mest hadither om domedagens tecken. Hudhayfa radiyallahu anhu sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam har berättat för mig ma kana wa ma yakunu ila qiyamis sa'a. Vad som har varit och vad som kommer att ske fram till domedagen. Och han är också känd för att han är den som har hand om profetens sirr, profetens hemlighet alayhi salatu wassalam. Vad är hemligheten? Asma al-munafiqun. Han har hand om hycklarnas namn. Profeten alayhi salatu wassalam berättade för honom vilka de var. Och Hudhayfa radiyallahu anhu levde ganska länge. Han blev ansvarig på Umars tid under en stad i Irak som heter al-Madain. Och han dog 40 dagar efter det att man mördat Uthman radiyallahu anhu. Så dog han år 36 hijri. Taib. I al-Madain. Na. Hudhayfa radiyallahu anhu berättar här att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att ni ska inte dricka i tillbringare av guld eller silver och inte äta i deras fat. För det är för dem i detta liv och det är för oss i nästa liv. Den här hadithen bevisar för oss att det är haram för en muslim att äta och dricka från silver tillbringare och guld tillbringare. Tallrikar, glas, koppar och även här bestick, skålar och liknande. Det är tyvärr ett fenomen som finns i vissa lyxiga restauranger där man serverar maten i silverfat på silvertallrikar. Jag var med om det nyligen själv när jag var utomlands. Så hämtar de maten i silverskålar, silverskedar och så vidare. Och många vet inte. De ser en sked, en tallrik. Men som före detta kock vet jag att det här är silver. Det ser gärna speciellt ut. Så jag fick säga åt dem att byta dem. De säger, men varför? Varför vill ni inte ha silver och så vidare? Så man får förklara. Men i alla fall, det är bra att känna till att det är haram. Det är inte tillåtet att äta och dricka ur silverbestick, tillbringare och glas. En fråga. Den här bestämmelsen, gäller den både män och kvinnor eller bara män? För ni vet ju att det är halal för muslimska kvinnor att ha guld. Guldhalsband och så vidare. Profeten alayhi salatu wassalam, han tog upp guld och siden en dag, båda händerna, så sa han att de här två är haram för männen från min umma och halal för kvinnorna. Vi män får inte ha siden eller silke och vi får inte ha guldsmycken. Guldörhänge, guldringar och så vidare. Men det är halal för kvinnor. Taib, är det halal för kvinnor att äta och dricka från guld och silver?
Nej, det är haram.
Det är haram. Förbudet är generellt. Det gäller både män och kvinnor. Taib. En annan fråga som tas upp här som är väldigt viktig. Det är förbudet begränsat till att äta och dricka från dessa tillbringare, eller är det haram att göra andra saker med? Yani, och det finns flera frågor här. Är det ens halal att ha en guldkopp i hemmet? Du har den i skåpet, en guldkopp. Investering. Den kostar 1 miljon kronor. Du har den i skåpet. Du ska aldrig dricka från den. Är det halal? Ja? Det är halal, säger du? Taib, det är halal. Inshallah, det är halal. Taib, en annan fråga. Att göra annat än att äta och dricka från dessa tallrikar. Till exempel, vilket är orsaken till varför författaren tar upp den i detta kapitel. Du har en skål, silverskål, fylld med vatten. Får du göra wudu från den här skålen? Nej, säger Ibrahim. Ja? Man får? Det finns ikhtilaf i frågan. Det finns olika åsikter i frågan. Och inshallah, den kanske korrektaste, starkaste åsikten är att det är tillåtet. För att förbudet är begränsat till att äta och dricka. Det var det som profeten sa, alaihissalam. Då ska vi inte komma med andra tillägg. Okej? Okay? Du får inte äta och du får inte dricka från dessa tillbringare. Och ett bevis som används, det var att Hudhayfa själv hade silver tillbringare hemma, som nämns i Sahih Bukhari. Och också Umm Salama radiallahu anha, som berättar nästa hadith om silver. Hon hade också något som heter Jeljel. Och det är som en liten klocka av typ, ser som en liten klocka, det är ringklocka, fast den är typ upp och ner av metall eller någonting som man kan förvara saker i. Okej? Okay? Hon hade en Jeljel av silver. Där hon stoppade hårstrån från profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Okej? Okay? Och om någon i Medina blev sjuk så brukade de komma till henne med vatten, och hon blandade vattnet med de här hårstråna och hällde ut vattnet och gav då det här vattnet till personen som var sjuk, och bi'idhnillahi så blev han frisk. Okej? Okay? Så hon hade en jeljel av silver. Hänger ni med? Hon drack inte ifrån det, man äter inte ifrån det, men hon använde den. Vilket också är ett bevis på att inshallah det är tillåtet. Okej? Okay? Det som är haram är att äta och dricka från dem.
Räknas tekanna som
äter? Allah alam. Lädri. En annan fråga som tas upp här. Abdallah. Det är profeten alaihi salatu wassalam, han sa att det inte är halal, det är för dem i dunya och det är för oss i akhira. Ja, det är för icke-muslimerna i dunya, det vill säga det är dem som äter och dricker från guld och silver, inte vi. Vi har dessa saker i nästa liv. Okej? Okay? Vissa ulema har använt den här meningen som ett bevis på att al-kuffar är inte muhatabina bi furu'i sharia. Att icke-muslimer är inte förpliktigade att rätta sig efter islams regelverk. De detaljerna och regelverk som finns i islam. Och det är faktiskt en väldigt viktig fråga. Yani, är det haram för dig att ge...
julklappar.
Nej, inte det.
Ramadan.
Ah, att du under ramadan serverar mat till en kafir. Du ger honom ett glas vatten. Är han förpliktigad att fasta? Ja. Och det är i alla fall en stor mes'ala. Det finns stor ikhtilaf för den här frågan. Vissa lärda säger ja, vissa säger nej. Och det som de lärda jag läste, Sheikh Uthaymeen, de lutar åt att de står till svars. För Allah subhanahu wa ta'ala säger till kuffar, ma salakakum fi saqar. Vad var det som fick er att hamna i helvetet? Vad säger de? Vi bad inte och vi matade inte fattiga. Och vi trodde inte på nästa liv. Så att de nämner att de inte bad. De straffas för att de inte bad trots att de var kuffar. Och de straffas för att de inte gav mat till fattiga trots att de var kuffar. Och det är i alla fall en stor och djup fråga. Men vissa använder det här som ett bevis. Att det är för dem i det här livet. Och då säger ulema att Profeten Alaihissalam sa inte det är halal för dem i dunya. Han sa inte så. Utan han sa det är från deras ada. Yani det är de som äter från dessa. Inte vi. Förstår ni? Så att hadithen är inte ett bevis i den här frågan. Utan vill man då studera den frågan får man kolla de andra bevisen som har nämnts. En annan faida, lärdom som Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah nämner i förklaringen på denna hadith, är att vi muslimer inte ska vara sorgsna och ledsna över vad vi har missat i detta liv. Vad kuffar får och vad vi inte får. Vissa muslimer känner så. Att kolla kuffar, de får leva livet, de får dricka, de får ha kvinnor, de får ha guld och silver, haram och allt möjligt. Och jag får inte. Och då säger sheikhen, kolla här på den här hadithen. Att det är så här vi muslimer ska tänka. Att det är för dem. Låt dem leva det här livet. De har sin del i det här livet. Och vi har våran del i nästa liv. Så det är som en tröst, säger sheikhen. Att vi har en tröst i att det finns gott som väntar oss. Vi har lite sabr i det här livet. Avstår från saker och ting. Och inshallah vi kommer att få det i nästa liv. Taib. För som vi vet så är tillbringarna, glasen, skålarna i paradiset av guld och silver. Husen är av guld och silver. Slotten är av guld och silver i paradiset. Hadithen lär oss också en annan sak. Då profeten alaihissalam säger att det är för dem i detta liv och det är för oss i nästa liv. Där lär vi oss en viktig princip och det är att grunden i vår sharia är att vi ska inte efterlikna kuffar. Vi ska inte efterlikna kuffar. Och här säger Sheikh Bassam att efterlikna icke-muslimer. Det finns förbud från det i sunna. Men dessa förbud delas in i två kategorier. De sakerna där vi måste trotsa dem. Och de sakerna där det är rekommenderat att gå emot dem. Okay? De saker där vi måste trotsa dem är till exempel religiösa saker. Vi får inte efterlikna dem i deras religion. De firar jul, vi ska också fira jul. Det blir absolut inte tillåtet. Okay? Vi ska inte efterlikna dem i deras religion. Och vi ska också trotsa dem i de saker där det har nämnts ett konkret bevis. Och han nämner här till exempel hadithen Bukhari Muslim där profeten alaihi salatu wassalam säger khaliful mushrikina wa waffirul liha. Gå emot el mushrikin. Efterlikna dem inte och låt ert skägg växa. Och i vissa hadither trimma mustaschen och släpp skägget. Och det finns inga andra bevis som tyder på att det här skulle vara en rekommendation eller någonting utan yani särskilj er från dem. Låt skägget växa, trimma mustaschen. Då förstår vi att det är wajib. Måste man. Där måste man skilja sig från dem. Ett annat exempel på en mukhalafa, någonting där vi ska särskilja oss som en rekommendation är till exempel då profeten alaihissalam säger skilj er från el-Yahud för de ber inte med sina skor. Så ni kan be med era skor. Okej? Okay? Och den hadithen är sahih. Är det wajib att be med skor? Eller sunna? Det är sunna att be med skor. För vi finner hadither där profeten alaihissalam bad med skor och hadithen han bad utan skor. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Salama radiyallahu anha. Salama är också en ny sahabia i den här boken. Salama är al mu'minin, våran moder och profetens fru alaihi salatu wassalam radiyallahu anha. Är det någon som vet vad Salamas namn är? Salama är en kunja. Och hon är mashhur bi kunyatiha. Hon är känd för hennes kunya. Salama. Men vad är hennes namn? Ingen som vet. Vet inte vad er egen mamma heter? Al-mu'minin. Hon är vår moder.
Khadija.
La. Hind. Hennes namn är Hind. Hind bint Abi Umayya. Al-Qurashiyya. Mashhura bi kunyatiha. Hon är känd för hennes kunja Umm Salama. Hind. Ha Nun Dal. Bint Abi Umayya. Al-Qurashiyya. Och hon var gift med vem innan profeten alaihi salam? Abu Salama. Umm Salama, Abu Salama. Och Abu Salama var kusin till profeten alaihi salam. Och också Ahuhu min al-Rada'a. Han var också profeten alaihi salam, de broder. De ammade från samma kvinna. Och Abu Salama var mashallah en nobelman. Och Umm Salama självklart. De blev muslimer tidigt. Utvandrade till Al-Habasha och till Medina. Och Abu Salama kom att dö som shahid. Han dog som martyr. Eller han dog senare. Och då blev Umm Salama väldigt ledsen. Och hon gjorde den här duan som profeten alaihissalam lärde henne. Som man ska göra när någon har dött. Och där gjorde han den här duan att hon skulle få någonting bättre. Få någonting bättre än Abu Salama. Så hon tänker, vem är bättre än Abu Salama? Hur ska jag kunna gifta mig med en man som är bättre än Abu Salama? Och subhanallah, hon fick gifta sig med vem? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Och hon var också den sista sahabian, eller den sista av profetens fruar alaihi salatu wassalam som dog. Hon dog år 62 hijri i Medina. Taib. Naam. Så här i alla fall säger Umm Salama radiallahu anha att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa att den som dricker från tillbringare av silver skvalpar helvetets elden i sin mage. Och den hadithen finns i Bukhari, muslim. Och den här hadithen tyder på en viktig bestämmelse. Att äta och dricka från guld och silver, är det en liten eller stor synd?
Stor.
Stor. Och vad är beviset på det?
Att det nämns ett straff.
Det nämns ett straff i nästa liv. Att personen kommer få skvalpa när och jahannam i sin mage. Vilket tyder på att det är en stor synd. Och han nämner också ulema en annan fejda. Och det är att fil hadith ithbat al-jaza fil akhira och ithbat adab al-nar yawm al-qiyama. Hadithen bevisar att man yani belönas och står till svars för det man gör i detta liv i kommande livet. Och hadithen bevisar också att det finns ett helvete. Och fihi anna al-jaza yakunu muwafiqan lil-amal. Och hadithen bevisar också att ens belöning eller straff i nästa liv är motsvarande och i gengäld för den gärning man gjort i detta liv. Yani här straffas personen med att han kommer att få, må Allah skydda oss, yani helvetets elden kommer att skvalpa i hans mage. Som straff för att han drack från silver och guld i detta liv. Så vad är synden? Att han sitter och njuter och dricker av detta haram. Och njuter med magen. Och han straffas i nästa liv med vad? Med magen. Och vi finner att många straff är på det här sättet. Att synden är på ett visst sätt. Och att straffet i nästa liv då är i enlighet med. Eller på de kroppsdelarna. Eller relaterade till. Den synden som han då gjorde i dunya. Naam. Och hadithen nämner silver. Men ulema säger att hadithen också omfattar guld. För att det kanske är mer vanligt att man dricker från silver. Silver är billigt, kostar 5 kronor grammet eller någonting. Men det är ändå ganska lyxigt. Taib. Och det kanske är ovanligare att man dricker från guld. Därför nämndes silver i hadithen. Men det är underförstått att guld är ännu värre att använda och dricka och att äta ifrån. Sen säger här Sheikh Bassam att de ulema har ikhtilaf, de har olika åsikter i al-illa. Vad är orsaken till varför det är haram att äta och dricka från silver? Vissa ulema säger att det är khuyala, det är högmod och skryt att använda sådana bestick. Taib. Och att det också yani wa kasru qulub al-fuqara. Det gör att de fattiga yani blir besvikna på de rika när de ser att de sitter och äter och dricker med guld och silver. Andra lärda säger att det här lär oss ödmjukhet. Att vi muslimer ska inte vara folk som lever i överflöd och lyx. Andra lärda säger att eller illa, orsaken är att guld och silver är naqdain. De är grunden till muslimernas ekonomi. Förr i tiden handlade man med ett dirham och darahim, yani guld och silver, mynt. Det var det som utgjorde budgeten hos muslimerna. Så att pengarna förvandlas i tallrikar och koppar och står på din hylla. Inte bra, de ska vara i omlopp. De ska användas. Taib. Och Ibn al-Qayyim säger att al-illa fi isti'maliha hiya ma yuksabu al-qalb min al-hay'a wal-halatu al-munafiya lil-ubudiyya munafatan zahiratan. Att förbudet är yani på grund av att man sitter och äter och dricker från silver och guld, så går det emot det tillståndet av dyrkan och hängivenhet och undergivenhet som vi ska ha till Allah subhanahu wa ta'ala. Yani det är kuffar som inte har någon ubudiyya, som inte har någon dyrkan till Allah, som beter sig på det här sättet. Att de äter och dricker från silver. Wallahu alam, det finns många orsaker och vissa av ulema som Ibn Uthaymin ifrågasätter vissa av de här och säger att orsaken är den som profeten nämnde a.s. Det är för dem i dunya och det är för oss i akhira. Yani, vi får inte använda dem. Punkt slut. Okej? Okay? För han säger att yani, till exempel högmod, det kan göra de fattiga ledsna. Är det tillåtet att äta från en skål som är gjord av diamanter? Vad säger ni?
Går det?
Hypotetiskt, du hämtar 1000 diamanter och du sätter ihop dem till en skål. Får du äta från den skålen?
Det är väl samma dom?
Nej, du får.
Får man?
Du får. För det finns inget förbud. Grunden är halal. Diamanter, smaragder, rubiner. Halal. Okej? Okay? Det kanske gör de fattiga ledsna. Men det är halal. Och han säger också om du kör med en Ferrari bland fattiga människor, blir de inte ledsna. Men är det haram? Det är halal. Hänger du med? Så att vissa av argumenten håller inte. Men argumentet är att, som vi sa, det är för dem i dunya och det är för oss i akhira. Yani, vi gör inte, vi beter oss inte på det här sättet. Taib. Vi går vidare till nästa hadith, nästa ämne. Och det är tre hadither. Vem kan läsa dem? Ibrahim.
Ibn Abbas radiyallahu anhuma sade att Allah sände bud sallallahu alaihi wa sallam sade skinnet som behandlats har renats. Och hadisen är i muslim. Hadis 21. Och hos de fyra, alla skinn som behandlats är rena. Hadis nummer 22. Salama bin Muhabbir radiyallahu anha sade att Allah sände bud sallallahu alaihi wa sallam sade om man behandlar skinnet från självdöda djur så har man renat det autentiskt enligt Ibn Hibban. Ska läsa 23? Nummer 23. Maymuna radiyallahu anha sade profeten sallallahu alaihi wa sallam gick förbi några personer som släpande på ett lamm. Som släpade på ett lamm. Varpå han sade, varför tar ni inte vara på dess skinn? Det svarade, det är självdött. Då sade profeten sallallahu alaihi wa sallam, det kan renas med vatten och al-qaradhu. Hadisen finns hos Abu Dawud och An-Nasa'i. Fotnot på al-qaradhu. Att det är en slags frö från salmträdet.
Ahsant. Taib, alla dessa tre hadither tar upp en annan fråga som också är väldigt viktig och aktuell. Och det är skinn. Olika sorters skinn som har behandlats. Är de rena? Tahir eller najis? Och frågan nämns här i boken om Al-Aniya, om tillbringare. För att ni vet, förr i tiden kunde man kanske täcka sin tillbringare med skinn, eller att man fyllde skinnpåsar med vatten vet, förr i tiden när man färdades, ni har säkert sett dem, de här som även fanns på cowboytiden och så vidare. Man har vatten i de här skinnpåsarna. Så är det då tillåtet att göra wudu från dem. Och den här frågan är också jätterelevant för oss i den här tiden. För frågan här berör, är det halal för oss att ha de kläder som vi har? Dina skor är gjorda av skinn. De är gjorda av koskinn kanske. Och den här kon är inte halal slaktad. Då är den mejta. Är den då najis? Är det haram att ha på sig sina Adidas skor? Vad säger ni? Skinnvantar. Skinnvantar gjort av ko också. Ibland är det gjort av mocka. Var kommer mocka ifrån? Svin. Namn. Liknande saker. Plånböcker, väskor, stolar, säten i bilen. Jag fick höra att vissa bilföretag använder svinskinn. Taib. Så att det berör jättemånga saker. Som vi sa, allt från skor till kläder, mössor, vantar, stolen som jag sitter på och så vidare. Är det rent eller är det smutsigt? Ja.
Inkluderar det pälsjackor med päls?
Päls också, nej. Päls också. Och det finns lite olika åsikter här som vi kommer att ta upp. Utgångspunkten är att om djuret är halal slaktat, alltså kon är halal slaktat, skinnet är rent. Det finns ingen iskall, det finns inget problem där. Okej? Okay? Men skinnet måste behandlas. Man renar skinnet. Okej? Okay? Taib, det finns ingen iskall i den här frågan. Djur som är halal, ko, lam, kamel, och är halal slaktat, skinnet är halal, rent. Okej? Okay? Där finns inget problem. Frågan är två andra punkter. Djur som är halal att äta men inte är halal slaktade. En ko är dödad. Och man har använt skinnet, man har renat skinnet. Den är inte halal slaktad, den är mejta. Och man har renat skinnet. Är skinnet då rent eller inte? Det är första frågan. Andra frågan är djur som inte ens är halal att äta. Som kanske till och med är najisa. Hund, katt, björn, varg, lejon och så vidare. Krokodil. Är deras skinn halal? Om man renar det. Alltså är det rent, inte halal. Ur den aspekten att man äter det. Men att man använder det till skor och säten och väskor och så vidare. Hänger ni med? Två frågor. Djur som är halal att äta och djur som är haram att äta. Djur som är halal att äta men inte är halal slaktade. De är mejta. Den frågan, där säger vi att det är inshallah halal. Det blir rent. Och vad är beviset på det? Jo, att profeten alaihissalam, hadith Maimona, där sahaba gick förbi med ett lam som var mejta. Det var självdött. Alltså det är haram och najis. Då så säger profeten alaihissalam, varför tog ni inte vara? Eller varför tar ni inte vara på dess skinn? Okej? Okay? Då förstår man av den hadithen att skinnet från djur som inte är halal slaktade blir rent om det behandlas. Okej? Okay? Då kvarstår den sista frågan. Och det är djur som i grunden är haram. Som svin till exempel. Mocka, krokodilskinn, lejonskinn, vargskinn, mink, whatever. Vad finns det för djur? De här djuren som inte är halal att äta. Vad säger islam om deras skinn? Rent eller inte?
Det finns jättemycket efterlärt i frågan. Men jag säger att det är tillåtet.
Du tror att det är tillåtet? Ja, det är tillåtet. Nej. Som vi sa att det finns här olika åsikter i den frågan. Många av ulema är på åsikten att dessa hadither handlar om djur som i grunden är halal. Okej? Okay? Och djur som är haram omfattas inte av haditherna. Okej? Okay? Och de använder en annan hadith som säger att rena skinnet från ett djur är det slakt. Zakatuha. Det är som att man har slaktat det halal igen. Okej? Okay? Så det nämndes i hadithen, slaktat det. Och du vet att du kan inte slakta en gris eller hund. Så att de använder den hadithen som bevis. Okej. Okay. Andra ulema säger att allt skinn som behandlas blir rent. Allt. Spelar ingen roll vad det är för någonting. Men det finns vissa ulema som nämner vissa undantag. Till exempel så hos Abu Hanifa, rahmahullah, han säger att allt skinn som har behandlats är rent förutom grisskinn. En grisskinn kan aldrig bli rent. Det är åsikten av Abu Hanifa. Imam Shafi'i säger samma sak. Men han lägger också till hundskinn. Att allt skinn som behandlas blir rent förutom al-kalb wal-khinzir. Akramakum Allah. Wallah, finns, jag tror det finns två riwaya i hans madhab. Wallahu alam, men att det nämns här att han inte är på den åsikten. Ja, han lutar åt att det inte är tillåt. Sabr. Ja, talab al-ilm. Och sen finns det de ulema som säger att allt skinn som behandlas blir rent. Allt. Kull. Och det är madhab al-dahiriya. Vilka är Dahiriya? Vi översatte det till typ de som är bokstavstroende. De som tolkar texterna på dess yttre. Och den kändaste, Ibn Hazm al-Andalusi al-Dahiri. Och också Dawud al-Dahiri från Salaf, också känd för detta. De är på åsikten att allt skinn som behandlas blir rent. Och deras bevis är bland annat den första hadithen. Där profeten alaihi salatu wassalam säger Eyyuma ihab dubir. Vilket skinn det än är som behandlas blir rent. Och eyyuma på arabiska yufid al-umum. Det tyder på att det är generellt. Att allt skinn som behandlas blir rent. Okej. Okay? Och det här är då åsikten av al-Dahiriya. Och även av dagens ulema, Sheikh Uthaymin. Är på den åsikten. Sheikh Albani rahmahullah. Och jag hörde även Sheikh Salah al-Sheikh. Och det finns säkert andra ulema. Men dessa ulema är på den åsikten. Att det är rent. Okej. Okay? För att det finns ingen istithna. Det finns inget undantag. Så att om skinnet behandlas. Så blir det inshallah ta'ala rent. Och Sheikh Uthaymin lägger också vikt på här. Speciellt om det är torrt. För att även om man skulle säga att det är najis. Om det är torrt så blir det inte orent. Taib, utan om någonting är najis och du rör på det och det är torrt så är det inte, alltså du behöver inte tvätta det. Utan det om det har någon, alltså det kommer på dig. Vilket inte gör om det är torrt. Wallah. Ja. Så att det finns de här åsikterna. Och Allah alam, kanske den starkaste åsikten är att det är rent. Men ändå om man står där i affären och ska köpa vantar. Och det är vantar gjorda av koskinn eller mocka. Vilket köper du? Koskinn, ja det är bättre. Du får välja säten i bilen. Mockasäten eller tygsäten. Alltså, bättre att undvika. Dama juribok. Ja, ni lämnar det som du är osäker på. Men som vi sa, du kanske har ett par skor av mocka. Du har vantar av mocka. Du har någonting som du inte vill slänga, kanske har krokodilskor hemma. Ja. Så i alla fall finns den här åsikten att det inshallah är tillåtet. Wallah. Ja. Nam, dibar. Ett dibar betyder att man tar bort skinnet från djuret och man liksom spänner fast det och sen skrapar man bort kött, blod, allt sånt där. Och man använder olika medel. Förr i tiden man hade frön, vatten eller kanske salt. Och man gnuggar på skinnet. Om och om igen. Man tvättar, gnuggar. Och att man också drar i skinnet. Man kanske, vad heter det? Polerar eller slipar så att det blir mjukt. Vet du, skinnet kan vara väldigt hårt. Men att det behöver behandlas. Man kan säga behandla. Då blir det inshallah rent. Det är också en annan färgda från hadithen som ulema nämner. Att hadithen är ett bevis på att en najis kan bli rent om det behandlas eller så länge najasa försvinner. Och det måste inte vara vatten som används. En annan punkt vi har talat om att man måste inte ha vatten för att ta bort najasa. utan så länge najasan försvinner så blir det rent. Okej? Okay? Och en annan färg där vi också lär oss från hadithen är att islam lär oss att vara sparsamma och att inte vara slösaktiga. I vilken hadith lär vi oss det? Så, hadith Maimona. Varför tar ni inte vara på lammet självdött? Ja, ni släng inte, ta vara på skinnet. Skinnet har ett värde. Släng inte någonting av värde. Så islam lär oss att vara sparsamma och att inte vara slösaktiga. Ta vara på resurser som finns. Och att inte bara försumma dem. Så det här var de punkter vi hade att tala om idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.